P1 Dokumentär.
Vad ångrar du mest med hela grejen så som det har blivit liksom?
Ja, det jag ångrar då, det är ju det att jag trodde ju att Susanne, din mamma, skulle ta hand om det bättre.
Om du hade varit jag, hur hade du känt inför de här sakerna då?
Ja, jag hade ju varit besviken för att mina föräldrar gick isär. Hade jag varit. Man ska ju ha en trygg uppväxt.
Dags att snacka om min adoption, farsan, av Robin Jonsson.
Jag heter Robin. Jag är 35 år gammal. För 11 år sedan dog min adoptivmamma Susanne i cancer. Efter att jag flyttat hemifrån pratar vi bara några gånger om året och aldrig haft en bra relation. Jag vet inte ens var hon är begravd. När jag röjde bland hennes saker hittade jag en grönsvart pärm som jag aldrig hade sett förut. En pärm om mig. I pärmen finns bilder, gulnade ansökningsformulär och slitna intyg. Allt handlar om min adoption från Sri Lanka. Där ligger mitt första pass och jag ser mitt riktiga efternamn. Vittanage Premawati. Jag har ingen aning om det är så man ska uttala det. När jag hittade pärmen förstod jag inte riktigt vad jag tittade på. Och jag kunde inte fråga min mamma eftersom hon hade dött. Och jag har inga syskon. Så därför bestämde jag mig för att fråga min adoptivpappa, Kai.
Ja, den är grön i kanten och ser ut som en pärm gör. Mm. Ingen större skillnad.
Pappa älskar sport, är vänsterhänt men skriver med höger. Har varit kock i 50 år. Spelar sin musik hemma i slager eller dansband. Pappa skriker aldrig, men han pratar inte så mycket heller. Han och mamma skilde sig när jag var 2 och jag växte inte upp med honom. Och vi har aldrig pratat om min adoption en enda gång. Jag har aldrig vågat fråga.
Jag har hört om en stad ovan molnen, ovan jordiska dimhöljda länder. Jag har hört om de solljusa stränder. Och en gång tänk en gång.
Hur tänker du kring att vi aldrig riktigt har pratat om att det har tagit 34 år för oss att ens ta fram en sån här pärmor och snacka om sånt här? Liksom?
Ja, jag vet inte. Jag har aldrig tänkt på det. Det är väl mer... Det är väl mer för din skull att det här finns. Det ska finnas lite material från tiden före och under när vi hämtade dig.
Jag har aldrig sett det.
Nej. Och jag har inte haft en tanke på överhuvudtaget nämna det till dig.
Jag vet inte.
För jag trodde att du hade sett det. Faktiskt.
Vad tänker du kring att jag nu är lite mer nyfiken på varifrån jag kommer och sådär?
Nej, men det är väl helt naturligt. Det är väl givetvis då. Du har väl varit hela tiden, tror jag. Även när du var yngre. Så var du ju noga med att du ville veta var du kom ifrån. Ditt ursprung.
Ja, vad menar du?
Ja, du har alltid frågat och liksom, du har alltid fått veta att du har haft en mamma där nere. Liksom. Vi har ju sagt det, så har ju sagt det till dig redan från början, att du är adopterad.
Ja, det kunde jag kanske förstå själv. Ja, jag ser ju ut som...
Jo, men även innan, liksom, i tidig ålder, även om du kanske inte förstod det, så försökte vi att få Så att du liksom aldrig behöver grunna på det liksom. Det vi fick veta om din mamma, det var det att hon passade ett hus, lagade mat, var slav i princip. Bodde i köket på en matta och sov.
Sa de det att hon var som slav?
Inte slav sa de inte, men jag kände ju att hon var ju där 7 dagar i princip och hon fick sova i köket. Ja, vakta huset när de var borta och det var ju en finare familj då. Så att chansen för henne att uppfostra dig var ju väldigt liten. Så att hade inte vi adopterat det så hade ju någon annan gjort det.
Hur kan du inte berätta lite om när ni träffade min biologiska mamma? Hur ser hon ut?
Jo, jag kommer ihåg det, för jag kommer ihåg, herregud vad liten hon var, tänkte jag. Hon var inte stor. Vad kan hon ha varit? 1,50 max. Och tunn och smal. Och såg inte så ung ut heller. Så att, ja, hon fick nog slita hårt i sitt jobb. Tyvärr.
Så hon, kommer ihåg någonting om hennes liksom humör? Var hon ledsen eller glad när ni träffades? Eller var hon,
Nej, hon var ledsen. Hon sa väl bara bye bye henne liksom. Och så, nej, det var ingen glädje. Absolut inte, utan... Så att hon sa, ja, då sa hon väl att jag hoppas att det går bra för Asite.
Ja, beskriv lite mer, liksom, är det så att ni typ sitter i ett rum och så kommer hon in och var jag med också då? Eller hur?
Ja, då kom du och systern. Så kom hon med och så fick vi hålla dig och mata dig. Nej, hon var med en gång bara. En enda gång. Hon var väl kanske ledsen eller hon tyckte det var jobbigt kanske, jag vet inte. Skulle jag väl tro.
Hur var det första gången ni fick se mig?
Ja, det var ju fantastiskt. Det var helt otroligt. Så att det...
Vad kommer du ihåg från det mötet liksom?
Ja, det var ju... Jag menar, fyra års väntan liksom. Det var ju ren lycka då. Glädje. Så att det var ju det största vi hade varit med om ihop.
Var det någon, även om, jag vet inte, du kanske inte tänkte så här själv, men var det lite, fick du bilden av att ni ändå på något sätt lite räddade ett barn?
Nej, vi gjorde ju det mycket för våran egen skull, så att det får man ju erkänna. Vi tänkte ju inte så mycket på att vilket barn det var eller bakgrunden, eller utan det var att vi ville ha ett barn. Så var det. Jag kommer ihåg, jag filmade ju lite, jag hade ju den här filmen också. Så jag filmade ju liksom Susanne när vi hade träffat det första gången, eller innan vi skulle träffa det, tror jag filmade lite.
Den filmen är nog sen länge försvunnen, va?
Jag tror att jag har den här.
Pappa nämner i förbifarten att det finns en film där min biologiska mamma är med. Han antar att jag har sett den, men jag har aldrig hört talas om den. Jag inser att jag kanske kan få se min riktiga mamma på film för första gången. Var ska vi nu då?
Nu ska vi ner till källaren och leta efter ett gammalt VHS-band som jag spelade in i när vi adopterade dig i Sri Lanka.
Spelar du in med den här stora gråa videokameran? Det finns en sån stor viss väska som jag hittade.
Ja, det var den. Vi hoppas vi hittar den nu.
Vad tror du, tror du att det skulle kunna finnas där?
Ja, jag är nästan 100 på att det finns.
Jag kan inte tänka mig att
vi har slängt det.
Ja.
Kliver vi in i katakomberna. Förrådet är proppfullt. Det står lådor staplade på varann hela vägen upp till taket. Här någonstans, bland alla de här kartongerna, finns den enda filmen jag kan få tag på som visar min riktiga mamma. Mycket julsaker.
Jag har mängder.
Julsaker, julkulor, julsaker, julprydnad, julsaker. Julkulor. Vi letar och letar och letar. Och desto mer julsaker vi hittar, desto argare och mer ledsen blir jag för att jag aldrig har hört talas om eller fått reda på att den här filmen existerar. Och nu verkar det dessutom som att den är borta. Som att jag aldrig kommer få se den.
Men man ser ingenting bakom, va?
Nej, jag ser inget här.
Vänta nu! Så ligger den precis igen.
Fy fan! Vänta, vi får se. Vad tittar vi på nu då?
Ja, nu är det... Vi har letat här över alla och så tittar vi i en påse precis vid... När man öppnar dörren. Och så står det kassettband där. Då ska vi se här. Det är spännande det här. Vad står det på det här? Om vi har hittat det där vet vi inte nu, för vi har några band vi ska gå igenom nu. Och jag hoppade tummarna på att vi hittar den, för att det... Ja, var länge sedan jag såg den, och Robin tycker säkert det var kanon att få se den.
Det är en grej som är spännande tycker jag som finns. Om det här bandet finns här, så finns det ju någonting på den här kassetten som jag, som inte finns någon annanstans. Vad tror du att det skulle kunna vara?
Förlåt, jag hörde.
Om det här är rätt kassett, ja, som finns här, och det kommer den här filmen då, så finns det någonting på där som inte finns någon annanstans. På den här kassetten, om hon är med här, så finns det också kanske hur hon låter. Alltså om hon säger någonting. Ja. Och det finns ju inte någon annanstans.
Nej.
Så det är nog det som jag skulle tycka var mest spännande. Liksom. Ska vi ta och slänga i en av kassetterna och kolla det?
Programmet sponsrar Samar's Delight. The life of a top model is the stuff of dreams.
Okay. Young girls everywhere. Det där kan vi väl då säga officially on the record var fel.
Det var säkert.
Okej, band 1, en reklam för Mars och toppmodell. Nästa, det där var någon gala typ.
Ja, ska det låta kommer sen.
Hur det går till att producera en tv-serie, det får ni reda på om ni tittar på söndagens Bakom kulisserna på Krönikan. Strax säsongens sista Sopranos. Du tittar väl.
Ilskan och irritationen jag kände ner i källaren kommer tillbaka. Nu är det bara ett band kvar. Kör igång sista bandet här. Om det inte är på det här bandet, är det borta.
Den 12 mars i år startade i USA det som blir den näst sista säsongen av Sopranos.
Ja, det var väl lite synd. Det känns lite slarvigt att jag inte har fått se den.
Ja, absolut. Absolut.
Varför spelades in den in om jag aldrig skulle få veta att den existerar? Ja, vem spelades den in för då?
Ja, det kan man ju fråga sig. Det var ju det som var liksom grejen. Så att jag förstår inte varför Inte du har fått se det någon gång.
Inte bara inte ser, jag har inte ens fått veta att den finns.
Nej, nej, och det är helt otroligt. Jag förstår inte detta riktigt.
När jag är 2 år gammal skiljer sig mamma och pappa. Mamma får vårdnaden och jag bor med henne och hennes nya kille. Pappa flyttar till en liten lägenhet och jag kommer dit varannan helg. Det tar några år innan han träffar sin nya fru. Patron, kan inte du, för jag har aldrig riktigt frågat om någonting om det här med liksom vårdnaden och sånt typ.
Ja, det var ju det att eftersom vi skilde så, och så bodde jag, vi tyckte att hon hade ju bättre förhållanden där.
Så du var ändå med på det? Det var inte så att du mot vilja?
Nej, jag gick ju med på det. Gjorde jag faktiskt. Så att, men det var ju inte det att jag tyckte det var roligt eller att jag tyckte att det var... Jag tyckte ju det inte var skoj att sitta ensam med det på Fagottgatan. Liksom, det var ju ingen höjdare efter jobba och så upp dit. Så att nej, det var ju ingen rolig tid för mig.
När ni ändå hade liksom kämpat så mycket för att få adoptera.
Ja.
Hur kändes det då när du ändå inte fick liksom på något sätt skörda frukten av det på något sätt eller vara med hela tiden? Liksom?
Ja, det var ju när med skilsmässan där liksom, det rasade ju mycket. Jag brydde mig inte så mycket om ekonomin och det här va, liksom, vi hade ju satsat på det här huset och helt plötsligt så föll alltihop det här juxet va.
Mm.
Och sen så blir det ju, så nu blir det, och försökte jag dölja det så länge och ljög för mig, och jag anar ju att hon har ju träffat någon då.
Det var ju mig hon var med nästan varje dag.
För att få veta mer om mig själv och mamma träffade jag Judith. Hon har en dotter i min ålder och jag och mamma var alltid hemma hos dem. Hon var mammas bästa vän under hela min uppväxt.
Jag menar, de åren vi var, hon och jag, då vet jag att hon hade inga andra vänner. Vi jobbade ju ihop och sen var hon hemma och hängde hos mig.
Innan de skilde sig hyrde mamma och pappa ut sitt gatukök till Judith och hennes man. De umgicks ofta, gick på kasino, reste och tog färjan till Tyskland.
Väldigt balanserade människor. Jag tror att Kai var lite mjukare än Susanne, men Susanne var ganska kylig.
Hur tänker du? Tänker du någonsin på henne nu för tiden?
Jag tänker inte på den Susanne som var de sista 10 åren, utan den andra Susanne när jag själv var yngre. När livet var lite lättare.
Pratar hon någon gång om, för att hon fick ju missfall innan, det var därför de behövde adoptera liksom. Pratade hon någonsin om sina känslor inför det liksom?
Aldrig ett ord, aldrig någonsin. Jag vet faktiskt inte hur hon orkar leva utan att dela sina problem med någon.
Hur pratade hon om sin vilja att skaffa barn?
Hon pratade inte mycket om det, väldigt sällan om det. Jag visste nog inte ens att de stod i adoptionskö förrän det var dags.
Varför tror du att hon ville skaffa barn?
Ja, jag tror att för Susanne var det viktigt att göra och ha som alla andra och lite till. Och barn ingår ju i familjelivet.
Mammas nya relation varar i typ 10 år. Relationen är full av gräl, otrohet och våld. De kastar saker, slår sönder skåp och väggar. Inte bara det att ni skilde er, det var inte heller... Det var ingen rätt jävlig miljö det där ibland, hemma hos morsan. Minns du som att du och jag pratade någonting om hur det var hemma hos morsan, eller minns du det?
Nej, jag vet ju inte. Jag vet ju lite grann, men då var du lite äldre.
när du berättade lite att du hade det var problem där. Först trodde jag att allting gick jättebra. Så att jag blev lite överraskad då. Men sen förstod jag ju på dig att du fick ju ta hand om morsan emellanåt.
Jag minns inte riktigt när exakt hur gammal jag var när det började, men de bråkade ju jävligt mycket och slog sönder grejer liksom, och de slog inte mig och de slog inte varandra så jätteofta, men det var ganska mycket våld liksom. Men du hade ingen aning om det, eller?
Nej, jag hade ingen aning om det, för att när jag och din mamma var ihop så vi hade inga såna hysteriska utbrott eller någon sån våldsgrej oss emellan, utan det gick allting lugnt och stilla till. Jag tror inte vi hade fått adoptera om vi hade levt ett sånt liksom våldsamt beteende. Så att, nej, för mig, jag visste inte om detta alls förrän du blev lite äldre då. Så förstod jag förstod inte att de höll på att bråka och sådär.
Det rök speglar och skåp och de slog sönder väggar. Och på en skidsemester i Norge så var det de på typ slå på varann och gjorde sönder mobilen och la i maten och sånt liksom. Så att jag är fortfarande liksom rätt rädd för ljud och sånt liksom. Och jag är ute och går med hunden och det kommer plötsliga ljud och sånt liksom. För det som jag skulle fråga, en av de frågorna som jag tog med mig som jag inte har varit frågad innan, var ju i så fall liksom att varför ingen vuxen visste ingen om det? Var det ingen som gjorde någonting eller tog mig därifrån liksom?
Nej, för att det här visste jag inte om överhuvudtaget. Eller ja, jag fick ju veta just nu att det var sådana grejer att du var, för att jag trodde att du, att det var ganska tryggt, för när jag var där på besök och så var det ju alltid så himla gött och vänligt och hej då. Och de, ja, kramade dig och, eller sa hej då i alla fall, och de såg så okej ut och de skulle ha trevligt och såg ut som ni var en bra gemenskap i familjen. Och se, så jag kände det som att det var helt okej.
Ja, man ville väl inte visa det då liksom, och sen hände det inte just då liksom. Ja, men nu tar jag ett exempel. Jag tänker att innan har du säkert inte velat säga någonting för att inte vilja göra dig orolig eller ledsen eller någonting. Men nu är det ju länge sedan, så nu berättar jag bara. Att de hade, ja, men det var någon gång de använde liksom mig mot varann också. Att de så här, de kunde sitta vid, vi kunde sitta vid matbordet och så kunde jag då till exempel så här, har du berättat för honom hur du tvingar mig att ta våran katt upp i skogen och slå ihjäl den för att du inte tyckte om den? Och jag kan ha varit då typ 7 eller någonting liksom. Vad tänker du när du får höra det då?
Så trodde jag absolut inte att det var. Det här vet jag ingenting om alls.
År 2021 hör jag via en vän talas om Dagens Nyheters granskning av korrupta adoptioner. Barn har stulits från Chile, Colombia, Sri Lanka och massor av andra länder. När jag var liten tänkte jag inte så mycket på min egen adoption. Men när jag läser artiklarna börjar jag fundera. Undrar om jag kanske är stulen?
Ja, hej, är det barnen framförallt?
Ja, det stämmer.
Hej, Robin Jonsson heter jag, och det är så att jag adopterades genom er 1986. Och nu så här på senare dagar så försöker jag liksom ta reda lite på vem jag är.
Den pappren hittade jag ett namn.
Hur fick du tag i mitt nummer förresten?
En kvinna som hjälpte adoptionsagenturen Barnen framför allt och förmedlade kontakten mellan människor på Sri Lanka och blivande föräldrar här i Sverige. Hon vill inte delta med sitt riktiga namn, så jag kallar henne Karin.
För mödrar kom ju dit och tog hand om dem, va? När de var gravida så kom de då till hemmet och sökte hjälp, va?
Mm.
För de hade ingenstans att ta vägen helt enkelt. Och var det så att inte barnet adopterades så blev det kvar på hemmet.
Hur brukade det gå för de barnen, vet du? Eller har du, jag förstår att du inte vet allihop, men hur brukade det gå för dem, tror du ungefär?
Ja, ofta blev det väl så att de betjänade någonstans, så att säga.
Mm.
Dålig skolgång och så vidare, va?
Träffade du några fall där en man i huset hade förgripit sig på en tjänare till exempel? Träffade du någon som hade varit i den situationen?
Det var många som hade varit i den situationen, så vi fick höra utav barnhemsförståndaren som berättade det här liksom, va?
Karin och hennes man hjälpte många familjer att adoptera. Bland annat från Frälsningsarméns barnhem, The Haven, där jag är född.
Vi tjänade ju ingenting på detta. Så jag hade ju ingen ersättning överhuvudtaget.
Nej, just det.
Från föreningen. Liksom. För det var ju helt ideellt arbete. Liksom.
År 2017 erkände srilankesiska myndigheter att så många som 11 000 barn kan ha adopterats illegalt till västvärlden under 80-talet. Allt från kidnappningar från sjukhus till felaktig dokumentation. Och fattiga mammor som fått pengar för att sälja sina barn. Min hjärna går direkt och tänker så här, skulle min mamma kunna ha varit en köpt mamma? Liksom?
Nej, absolut inte. Det tror jag inte. Inte från de här hemmen. Det absolut inte. Men däremot att de hade råkat illa ut. Alltså, som du sa, att de hade varit hembeträde någon och han som... Där de var så att mannen i huset griper sig på och kommer till en väldigt illa situation. Det var många, många som råkade ut för det.
Fick man då någon känsla av att, så här, även om det inte fanns några, som du säger, då, det inga oegentligheter där ni jobbade, så där, fick ni någon känsla då om att det förekom på andra ställen? För det känns ju som att det var ganska utbrett.
Ja, det kan jag nog säga. Att det kunde vara. Det kan jag säga, att det var liksom lite köpta mödrar, så att säga. Talades om.
Tänker du någonsin så här, när du läser de här artiklarna och sånt, finns det någon del av det som tänkte så här, oj, undrar om det skulle kunna varit så att jag kanske blev lurad av någon, eller att jag trodde att den här personen var en bra person, men det blev egentligen...
Nej. Absolut inte. Inte de kontakter vi hade.
Nej.
Absolut inte. Och det var nog att vi hade så nära kontakt med dem. Att vi har varit där så många gånger. Va? Min mamma var väl där nere 20 gånger. Nu när man hör att det är så mycket oegentligheter som i Chile och så. Va? Det var absolut inte här. Alltså. Det kan du absolut känna dig trygg med. Alltså.
Vad var det som
det
fick...
var liksom inget påtvingande heller. För hade de inte adopterat barnet, då hade barnet fått vara kvar på barnhemmet, va? Och växa upp där, va? Men det var ju en dyster framtid för ett barnhemsbarn, va?
Jag har insett lite nu att den här under tiden jag jobbat med dokumentären, att jag tror att jag hade velat vara stulen. För att då hade det varit en på något sätt en anledning till allt det dåliga som har hänt. Att då hade det i alla fall funnits en skurk på något sätt. Att det har varit så här, okej, allt har varit dåligt, men det är bara för att någon hemsk sålde mig eller någon hemsk stal mig eller någonting. Nu känns det mindre... Det hade på något sätt gett någon typ av svar eller anledning. Bland pappren hittade jag något konstigt. På ett av dem har mina föräldrar fått kryssa i om de vill ha en pojke eller en flicka. Och om de vill ha från Indien eller Sri Lanka.
Två saker. Får man välja, i vilken utsträckning får man välja land
själva?
Med adoptionen? Får man ha önskemål och sånt själv?
Ja, det var för mig att det var. Det var men vi sa ju det, för mig spelar ingen roll om vit, svart, gul eller vilken färg det är. Så att för oss spelar det liksom ingen roll vilket land det kommer ifrån.
Men så står det inte på pappret. På pappret har mamma och pappa tillsammans först kryssat i att det inte spelar någon roll om det blir en kille eller en tjej. Men innan pappret skickades in har någon gått in och strukit över deras val och ändrat till att de definitivt vill ha en flicka.
Och till slut så fick vi ju beskedet då att vi hade fått ett barn där nerifrån Sri Lanka.
Hur kan du beskriva det lite, det där samtalet lite mer? Liksom, hur stod du upp? Satt du ner? Hur kändes det?
Nej, jag satt ju ner och blev jätteglad och berättade ju det, för Susanne jobbar ju också. Och hon blev lite kanske, nej inte besviken, men hon tyckte en flicka hade varit roligare.
Vad kände du med det?
Nej, jag blev ju jätteglad. En pojk, herregud, det var ju perfekt.
Nu är ju inte hon här och kan svara på det själv, men det är lite konstigt att hon blev direkt lite besviken på att inte vara en flicka.
Ja, nej, men jag kom inte ihåg direkt om hon blev liksom besviken, men jag vet ju att hon gärna hade velat ha en flicka då. Men det är ju sånt som, jag menar, du såg ju själv hur hon klädde upp dig kanske när du var lite, att det var lite så. Mm.
Och det finns ganska mycket bilder på mig när jag hade långt hår när jag var liten. Det var ganska mycket bilder på när jag hade så här tjejkläder på mig. Inte bara som bebis, utan även när jag varit så här fyra liksom, så har varit så här, hon gått och köpt tjejkläder. Vad tänker du kring det? Jag kan ju inte fråga henne, så jag får fråga dig.
Ja, nej, jag vet inte. Jag vet ju bara att hon klädde upp dig som en prinsessa då, med söta kläder. Jag vet inte, jag tog det väl lite så allvarligt så sett, men jag tänkte det är ju...
Jag minns en bild som var... Du hade liksom tagit en klänning från ett gossedjur typ, liksom, och klätt på, men då var jag ju bebis. Liksom. Men det finns även bilder på mig när jag är liksom... Jag tror att jag är kanske fyra. Eller liksom, jag står upp och är liksom... Det är inte en bebis utan barn. Liksom. Det känns lite konstigt, liksom, tycker jag.
Ja, det låter ju lite sådär. Och det kan ju vara lite där att hon... Jag var lite besviken då. Jag vet inte, men jag skulle inte tro det. Men...
Alla gör det som de tror är bäst. Ingen som vill vara en dålig person. Liksom, ibland blir det fel och ibland liksom, och man får fortfarande ta ansvar för misstag man har gjort, men jag tror att alla gör det som de gör för att de tror att det är bäst liksom. Men jag förstår inte hur hon har tänkt liksom. Jag förstår inte hur, för hon låter ju som en jättedålig person när man pratar om henne så här, och hon inte kan svara själv liksom. Men hon måste ju ha haft någon tanke om vad hon ville göra, eller vad hon måste väl ha haft någon liksom, jag vet inte, någon idé med hur hon ville att det skulle vara liksom. Sen så fick hon bevisligen inte till det, men
jag vill ju absolut inte vara mamma till att göra dig ledsen, men om du lovar mig att du vänder dig till att du bara får bekräftat vad du vet.
Mammas vän Judith igen.
Jag vill inte hälla salt i såren. Jag vet inte, jag har suttit ett par dagar nu och funderat på dig, hur jag ska lägga upp det här. Och
jag tänker att Judith kanske har några svar eller tankar kring det som jag har känt hela livet. Känslan av att inte höra hemma någonstans. Känslan jag har av att mamma kanske till och med ångrade att hon skaffade barn.
Hon gjorde alltid allt som skulle se bra ut på ytan. Du var alltid välklädd och allt var tipptopp. Men det där lilla extra fanns inte. Och det har ju inte med dig att göra, det har ju med henne att göra. Jag tror att Susannes bakgrund har påverkat era relation. Jag tror aldrig hon har själv inte haft en sån jättekärleksfull uppväxt. Så det man inte har med sig, det har man väldigt svårt att ge vidare.
Du sa det lite nu innan vi började här, att du märkte, du kan, eller du kanske inte vill berätta det, men hade jag och hon en nära fysisk relation?
Nej, det hade ni absolut inte. Men Susanne var ingen fysisk person. Det var ju inte en person som man kramade. Och på den tiden, jag minns det så väl, för jag själv hade ju en dotter som var i den åldern som du var. Det var ju pussar och kramar för jämnan.
Pärmen jag hittat är full av brev till adoptionsagenturen. Brev från mamma, pappa, deras föräldrar, deras vänner. Brev om vilken lycklig familj vi skulle bli.
Today we all see a clear picture of Susanne and Kai's marriage. We know that they are both very fond of children. Their dream is being able to care for a child of their own. We are convicted that this child will have a secure and loving childhood with them.
Jag vet att jag tog upp med henne, ska ni verkligen åka och hämta den här bebisen? Det är väl klart att vi ska. Hur ska jag annars få ett barn?
Jag tänker mycket sådär, vad hade hänt om någon annan? För jag har tänkt mycket också sådär, vad hade hänt om jag inte... Jag har fått bilden väldigt mycket när jag var yngre att man ska vara så tacksam för att man har fått den här chansen att komma hit till Sverige. Ja, men det är jättevanligt att man får den här, att den här liksom, ja, men du har fått komma från det här fattiga landet och komma till det och få chans till utbildning och få en chans till liksom, man
har väldigt... lite nu. Du har inte hört detta hemifrån, hoppas jag.
Nej, utan det är mer en sån samhällsgrej liksom, att man ska vara så himla glad att man har fått den här chansen.
Det ska du verkligen inte vara tacksam för. Det absolut inte. De ska vara tacksamma som har fått hämta ett friskt, underbart barn. Men jag är hemskt ledsen när jag tänker på att hon har ju inte blivit gravid, bara blivit gravid. De har i många år stått i kö och kämpat för att få dig. Och att man inte släpper allt annat. Och att det är barnet är nummer ett.
Mot slutet där innan jag flyttade hemifrån när jag var typ 17 någonting, då var det ju i princip att vi var i olika delar av huset, pratade knappt med varandra, och så var det liksom inför varje interaktion så hade det liksom byggt upp en irritation direkt liksom. Mm, så det var liksom så här, bara vänta på att någon skulle göra någonting som irriterade, och då blev det ett bråk liksom. Så att hon satt ju bara vid sin dator och jag satt bara vid min dator och spelade dataspel liksom. Pratade knappt med varandra. Hon lagade mat till mig men åt inte själv liksom. Vad tror du att hon ångrade mest?
I sista änden ångrade hon helt säkert att hon bröt upp familjelivet. Det tror jag. För någonstans så hade hon ju ändå en föreställning om hur livet skulle vara. Hon vet också att hon och Kai, han hade ju aldrig lämnat henne. Precis som min man aldrig lämnade mig, hur jag än betedde mig. Nej, men ansvarsfull, stabil familjefar. Det var ju Kai. Och jag tror att hon ångrar det, ja. Det tror jag absolut.
Jag tror också att hon ångrar att hon vid ett tillfälle ville ha för mycket och bli av med allt på något sätt.
Ja, leva alla liven. Borde leva... Hon hade säkert fortsatt och snurrat runt i 20 år till. Men hon ville gärna leva alla liven. Och man måste göra val här i livet. Och hon gjorde ett jättefel val. Mm. Verkligen.
Robin knew to play with many children. But often he played with his friend Daniel and his cousin Teresa. All of relatives love him very much. And we are very lucky parents to a wonderful little boy from Sri Lanka.
Jag tycker jag känns som att jag har fått bära på mycket själv liksom. Sen så har det ju gått bra ändå. Det har ju löst sig. Nu känns det inte som att det är någon fara, men det är ju många jag känner som har positiva upplevelser av dels familjeliv och intima relationer som jag bara inte, det existerar bara inte i min hjärna liksom. Jag möter de flesta med liksom misstanke och liksom, det ska rätt mycket till innan man får liksom, jag vet inte om jag känner riktigt någon som jag vågar släppa in riktigt nära liksom. Alltså om jag ska träffa någon eller skaffa egen familj eller sånt, så behöver jag liksom övervinna en känsla hela tiden av att det är ingen som vill ha mig. För att först så var det en familj som inte ville ha mig. Sen så kommer jag nu till en familj i Sverige där det nu kommer fram att de vill ha en, eller i alla fall morsan vill ha en flicka istället. Och så har det också varit en massa strul där. Liksom. Man kände sig ganska... man kände sig inte som det mest värdefulla i världen. Nej. Vilket många barn ju är.
Nej, det var ju samma som när jag skilde mig då, när jag flyttade till Fagottgatan. Så var jag ju i flera år, så kände jag mig misslyckad som människa. Och för att allting som jag hade tänkt mig gick ju åt stöpet. Det gick ju åt skogen, liksom min framtid kände jag gick ju åt skogen, gick åt helvete i princip. När skilsmässan blev. Så att det tog ju många år innan jag fick rätta på ryggen, om man säger så, utan att skämmas. Och jag gick ner till bovningen, så skämdes man för att man har skilt sig. Och... du har ju många år kvar, liksom. Så att jag hoppas ju att du... att du får en bättre känsla för, ja, någon som du tycker om då, så att du kan komma nära då liksom på ett annat sätt. Om du, detta kanske hjälper, att du får prata om det här och att det är synd om livet ska bli, att man ska bli ensam i livet bara för en sak som händer när man är ung.
Minns du, jag vet inte om du, det här är kanske bara någonting som jag la märke till, men du skulle hämta mig en gång uppe på Salgrenska när hon låg där mot slutet. Ja. Och så frågade jag om du ville komma med in och säga hej liksom. Och så kom du in en snabbis. Ja. Och då kommer jag ihåg att hon låg i en säng som var...
ja,
och då jag tyckte att det såg ut... hon låg ju liksom och tittade på oss. Och jag tyckte att det såg ut på henne som att hon blev väldigt ledsen. Liksom.
Hon blev hon då? Ja, jag tror hon blev det då.
Jag tyckte att det såg ut som att hon såg någon typ av bild av hon, alla felbeslut hon har fattat och vad hon kunde ha haft istället. Liksom. Eller som att hon ångrade att hon hade en familj. Liksom. Och så som att hon fuckade upp allt det där.
Det är nog rätt uppfattat, för så uppfattade jag det också lite, att hon såg ut som hon, ja, blev väldigt ledsen och såg ångerfull ut. Det stämmer. Jag glömmer inte det heller, den, hur hon såg ut då när jag gick in där och tittade.
Det var något med blicken.
Ja, någonting med blicken var det, ja. Att det var något som hon såg ut som att, ja, det har blivit fel på något sätt eller någonting.
Det var nästan som att vi, så som jag uppfattade det, var det nästan som att vi, där vi stod, så var det nästan som någon typ av familjeporträtt där hon inte var med längre. Fast någon typ av familjeporträtt av hur det kunde ha varit nästan. Liksom.
Det var något sånt. Det var något ånger i blicken på henne som man såg. Att hon var ledsen också. Det var ett kort ögonblick, men jag kommer ihåg det.
Om du låtsas att det inte är jag som sitter här nu, utan att det är morsan istället, vad hade du sagt till henne då?
Ja, då? Då hade jag sagt att jag hade sagt varför? Liksom varför? Du fick ju ett barn. Vi önskade ju att få ett barn. Det var ju liksom höjdpunkten i hennes liv att skaffa familj och få barn. Så varför? Varför blev allt annat så viktigt?
Du har hört Dags att snacka om min adoption, farsan, av Robin Jonsson. Producent Ylva Lindgren, slutmix Elvira Björnfot. Det här är en dokumentär från 2022.